And greetings from Austin, Texas.
Många hälsningar från Austin, Texas.
My wife Mary and I came here on Sunday. Well, we arrived on Monday.
Min fru Mary och jag kom hit i söndags. Ja, vi kom hit till lägergården på måndag.
I think this is our third trip to this camp. Maybe fourth. I'm not sure. I think it's the third.
Tredje eller fjärde gången vi är här på just den här lägergården. Lite osäker.
How many of you have never seen me here at this camp? Raise your hand. Okay. Okay, not very many. That's good. I won't tell you too many words of introduction. But I was asked to come this year and talk to you at camp about... I spent time with the youth, but now here to talk about two things. Today, about the relationship between Christian parents and young people that are from the ages of 13 to 20.
Jag har ju varit här och hjälpt till med undervisningen på ungdomslägret. Men nu på familjelägret har jag blivit ombedd att tala om förhållandet mellan föräldrar och barn. Sådär mellan 13 och 20 år.
So if you are in between the ages of 13 and 20, stand up.
Jag vill att alla som är mellan 13 och 20 ställer sig upp.
So for the first hour we will talk about how these old people can learn to talk to you.
Så den här första timmen så ska vi prata om hur de här gamlingarna kan bli bättre på att tala med er.
I should have asked you to give me some notes.
Jag borde ha bett dem lite råd egentligen.
But I didn't, so on the break, if I miss something that you want me to tell them, you have to tell me during the break.
Men ni har ju känt sig under rasten, så kan ni säga till mig ifall det är något jag missade som ni tycker att jag borde ta.
My mother and father raised 6 children. And my wife and I raised 4 of our own and somebody else's son too.
Mina föräldrar uppfostrade 6 barn och min fru och jag har uppfostrat 4 av våra egna och ett extra barn.
When I'm with you at these camps, my wife and I both are, we marvel at how good your families are.
När vi besöker er på de här lägren så blir vi förundrade över hur väl fungerade era familjer är.
When we see you, we see multi-generational families with love and respect.
Och när vi träffar er så ser vi familjer med flera generationer som visar respekt på varandra.
So when I talk about parenting young people, I do not believe that I know more than any of you.
Så när jag talar om föräldraskap här och föräldraskap för unga så menar jag inte att jag vet bättre än er.
But I do have some experience and I do have things I like to talk about to help people, the people of God, and I want to share them. But I want you to know that I have any one of you are, could stand up and speak about one of these points maybe deeper and better and wider than I can, and I understand that.
Men jag vill ändå prata om några saker mer som jag tycker är viktiga. Från min erfarenhet och sånt som jag tycker är intressant, väl medveten om att ni skulle kunna göra ett minst lika bra jobb säkert.
Also, about the 2 hours that we have together this morning, in a group this size, you did not ask me to come all the way here just to have you break out into groups and talk to each other.
En sak till också. Vi har 2 timmar på oss här. Jag tror inte att ni bad mig komma hela den här vägen bara för att lyssna.
That would be the best way to allow you to share your wisdom with the group. But with a group this size, that kills a whole lot of time and you get to talk about a lot less things.
Could you say that again?
I said my translator is very slow.
I'm not translating.
So, I said, I'm not going to have you break out into groups because it kills a lot of time. But it is the best way to give everybody a chance to share their wisdom.
Vi har för lite tid för att ha gruppdiskussioner. Utan jag kommer att hålla det här, även om det är ett väldigt bra sätt att lära och lära av varandra.
But if I ask... Does anybody have a thought or a question or a comment or a story? I want you to forget that you are Scandinavians and speak up.
Men om jag ställer frågor, eller någon som har några frågor eller något att tillägga, det kanske en berättelse de vill dela med sig av. Då vill jag att ni glömmer bort att ni är skandinavier och häver upp er röst.
And if you are the kind of person that always speaks up because you feel bad that I'm waiting, don't. And make the quiet ones learn how to speak up.
Om du är en sån som ofta tar ordet när det blir pinsam tystnad, Gör inte det, utan låt dem som inte är snabbast få en chans.
That's enough of crowd control.
Det räcker med regler och förhållningssätt.
Okay, so the first 45 minutes we'll talk about some big ideas about parenting young people.
Så de första 45 minuterna ska vi prata om några övergripande saker som gäller föräldraskap för unga.
The Bible was not written as a rule book.
Bibeln skrevs inte som en regelbok.
It was not written as a handbook, like an automobile has a handbook in the glove box. You don't call it a glove box, do you? What do you call it? You translate, okay.
Och det är inte heller en sån där manual som man kanske har i bilens halsklapp.
But the Bible does have some things to say, and this is one of the key passages, I think, when we talk about being parents. It comes from the last book of the Old Testament. It is the last prophet before John the Baptist, Malachi, 400 years before Christ. And these are the very, very, very last verses of the Old Testament.
Men Bibeln talar om ämnet, och vi ska lyssna till profeten Malachi. Då talar vi om ungefär 400 år före Kristi födelse. Och det här är också de allra sista verserna i Gamla testamentet.
The reason I want to share this passage with you is that it tells us what's on God's heart about families.
Och anledningen till att vi delar med mig av just de här verserna, det är att de berättar vad Gud har på hjärtat när det gäller familjen.
We should never read the Bible without knowing the context of what we are reading. And so I need to tell you what happened in this book right before these words.
Vi ska inte läsa Bibeln utan att sätta oss in i sammanhanget för en viss vers. Och därför vill jag berätta lite om sammanhanget för de här verserna.
Some young people last night at the fire asked this question. They asked, with all of the evil we hear in the news, all the criticism of Christians that we hear in the media, in the radio, we watch it on TV at night, in the shows that we see, they make fun of us. How am I supposed to deal with the bad feelings that gives me over and over again?
Igår kväll när vi samlade ungdomarna kring lägerelden, då var det en av dem som ställde frågan, hur ska jag som kristen hantera all den negativitet som jag får höra om Gud, om kristendom i media, på radio och TV?
Underneath a question like that is this: hey God, do you know what's going on down here?
Bakom den och under den frågan döljer sig också en annan fråga. Gud, märker du vad som pågår här nere?
And if you really are a God who loves me and cares for me, won't you just zap those people?
Om du verkligen är en Gud som älskar mig, varför kan du inte ta hand om de människorna på ett radikalt sätt?
That's what the people were saying in Malachi's day. They looked around and they saw evil people flourishing. And they said, God, why are you letting them flourish and have a good life while they are abusing us?
Det var samma sak på Malakis tid, att de troende såg sig omkring och såg att de onda människorna hade mycket framgång. Och de ville också att Gud skulle ingripa.
And at the end of chapter 3, God says, I see you talking about me that way.
Och på slutet av kapitel 3 säger Gud, jag hör vad ni säger om mig.
And he said, judgment is coming for this world. It will come in a good time, but before that, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings.
Och han sa att domen kommer, oroa dig inte för det. Men innan dess måste rättfärdighetens son framträda.
And before the Son of Righteousness rises with healing in his wings, I will send a great prophet, a forerunner, Elijah.
Och innan rättfärdighetens helning kommer så ska jag sända en förelöpare, en Elia.
And so that people, not all people will be judged by my judgment, Elijah will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers.
Och för att alla inte ska gå under i domen så kommer Elia att vända fädernas hjärtan till deras barn.
Let's read the passage. You want to do it in Swedish? Okay.
Så från Malakis fjärde kapitel, och det är från vers 5. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse.
Do you remember when Jesus was walking the earth with his disciples? He said to them, if you can accept it, John the Baptist is Elijah.
Kommer ni ihåg att när Jesus vandrade på jorden så talade han med sina lärjungar och då sa han, om ni kan förstå det, Johannes döparen är den Elia som det talas om här.
John the Baptist was the greatest and last Old Testament prophet and the first New Testament preacher.
Johannes döparen var den sista och största profeten i Gamla testamentet, men också den första förkunnaren i Nya testamentet.
We only have one or two summaries of his sermons in the Gospels.
Vi har bara en eller två sammanfattningar av hans predikningar i evangelierna.
He lived out by the desert regions close to the Jordan River, and people went out there to go to camp, his Yama Garden.
Han bodde ute i vildmarken i öknen, och människor var dit för att vara på läger med honom. Det var deras Yamagården.
And when they went out there away from their normal jobs in the cities and everything else, and they were next to John the Baptist, when he preached, fathers would cry and they would say, I have been a bad father. And mothers would say, I need to work harder at being a better mother. And children would say, I've been a rotten egg.
Och när han predikade, då började fäderna gråta, papporna gråta och säga, jag var en dålig far. Och mammorna grät och tänkte, jag har varit en dålig mor. Och barnen blev ledsna och grät och tänkte, jag var ett uselt barn till mina föräldrar.
And with repentance in their heart and tears in their eyes, they would come down to the water, and John the Baptist would say, I baptize you to wash away all that guilt from being a bad family.
Och när de hade bekänt sina synder så tog Johannes döparen med dem ner till floden och döpte dem och sa, jag tvättar bort all den här synden ni har bekänt.
The reason I say that is because of this passage. John was turning the hearts of fathers and mothers back to their children and children back to their parents because this is a big thing to God.
Och anledningen till att jag berättar det är för att det är det som du talar om här. Döparen vände föräldrarnas hjärtan till barnen och tvärtom, därför att Gud tycker att familjen är så viktig.
God made Adam and Eve and he blessed them and said have children and he decided himself when he created the entire universe that family was his invention and he knows how it's supposed to work and he wants it to be a beautiful, powerful, stabilizing, strengthening thing for the whole human race on the planet.
När Gud skapade jorden och skapade Adam och Eva så la han också grunden för familjen. Han ville att det skulle vara en stabiliserande faktor i hela skapelsen, någonting som ger välsignelse och glädje.
And there's no one here that gets it right.
Det är ingen här som är perfekt.
All the time.
Hela tiden.
All the time. That's why we have a Savior, Jesus, and we are forgiven and we're loved, and that's what John the Baptist preached with the forgiveness. So we're about to launch into thoughts about being parents. And I wanted to start with you understanding that this is law and gospel, and the gospel cleanses us, and it makes us brave to face our weaknesses, and it makes us brave to think about changing.
Och just därför att vi inte är perfekta i våra familjeliv så behöver vi Guds förlåtelse, den förlåtelse som Jesus vann. Och när vi talar om familjelivet, tänk på det då. Ni är förlåtna för de synder ni utför, även i er egen familj.
This is a list that will fit inside of 45 minutes if I hurry, but it's not a complete list.
Jag kommer att tala om saker. Vi har en lista som vi hinner med på den tid vi har, men den är inte komplett. Det finns annat att säga.
The first thought on your sheet. You take notes. I didn't put a paragraph there because I wanted to you to just take your own notes, whatever's important to you. But the first thought is, you parents of children, especially in the teen years, remember this. Love them big.
Om ni tittar på pappret här, den första punkten. Älska stort.
We have this saying on a t-shirt with really big letters that we gave one to our youth group and to their parents.
Det här har vi tryckt på t-shirts som vi brukar dela ut till föräldrar och barn.
What does it mean to love someone big? It means to love, to make sure that there's no doubt in their mind about how much you love them.
Vad betyder att älska någon stort? Ja, det betyder att uppträda så att den andra inte hyser några tvivel om att han eller hon verkligen är älskad.
Whether they're being good or bad.
Oavsett om de uppför sig bra eller dåligt.
You're doing everything within your power to make sure that even if they think in their mind they may not love me because I've been so bad. They'll say, that can't be true because I have all these examples of how much they love me.
Föräldrar vill att barn ska tänka, även när föräldrarna är arga på dem över någonting och de tycker att det känns som att de inte älskade, så vet de ändå innerst inne, jag har den här erfarenheten av kärleksfulla handlingar. Jag vet att jag älskar.
This is the big idea about God as a parent. He loves us big.
Och det här är någonting som gäller Gud som förälder. Han älskar oss.
Think of all the evil that you think about in the world that's hurting so many people. When Adam and Eve fell into sin, he knew all that was coming and they did it. They brought that evil into the world and yet he went into the garden and loved them big.
Tänk på alla de följder vi ser av syndafallet. Trots all synd och olycka och krig och svält som orsakades av Adam och Evas fall i synd. Ändå så möter Gud dem i Edens lustgård och älskar dem stort.
Paul tries to put it into words that this concept that's very hard to put into words when he says in Romans 5, God demonstrates his love for us while we were still sinners. Christ died for us. And where sin increased, grace got bigger and increased more.
Paulus uttrycker den här tanken i Romarbrevet när han skriver, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och där synden överflödar nåden ännu mer.
Why is this so important in parenting? Because all of us parents want to use the law more than the gospel by nature, and we tend to love people small, especially when they misbehave. And we get rid of them out of our life. We cut ourselves off. We are cold to them, even our own children, if they are being wrong or cruel or selfish. And Jesus, can I keep going?
No.
No.
Det här är viktigt.
This is so slow.
Det här är viktigt därför att det är så lätt som förälder att använda lagen mer än evangeliet. Och det är så lätt som förälder att falla in i att man tar avstånd från sina barn eller markerar distans eller är kall mot dem när de gör det som är fel.
And church people struggle with this more than unbelievers sometimes.
Ibland kan det här vara ännu svårare för kristna föräldrar.
And Jesus was loving the prostitutes and tax collectors big while their parents were loving them small.
Se på Jesus som älskar de prostituerade och tullindrivarna stort när deras egna föräldrar bara älskade dem.
He went and found them and he said, I want to sit with you and talk to you about my love and the Father's love and how he will change your life. And the Pharisees and other parents went, what is he doing?
Han sökte upp dem och samlade dem till sig och sa, jag vill tala mer om hur mycket jag och min fader älskar er. Och fariserna och andra människor tänkte, vad sysslar han med?
I just told you the first three verses of Luke 15, and then Jesus told three stories to the Pharisees to help them learn how to love big. The first one was of a man who had 100 sheep and he lost one.
Det som jag berättat nu är en sammanfattning av inledningen till Lukas 15 kapitel. Sen berättar Jesus tre liknelser. Och den första handlar om det förlorade, the lost sheep.
The second one was a woman who had 10 coins and lost one.
Och den andra handlar om det förlorade myntet.
And the third one was the longest parable and the most emotional. It was about a father who had two sons and lost one.
Och den tredje, den längsta, som också är väldigt känslosam. Den handlar om en fader som har två söner och förlorar den ena.
A sheep is dumb and wanders away. A coin has no brain and gets lost by the owner. But this son got lost because he was a bad son.
Får är ganska korkade och mynt kan inte tänka. De blir borttappade. Men den här sonen, han gjorde dåliga val. Han blev förlorad för att han uppträdde illa.
This son was a bad son, and he represented all those people that Jesus was loving big and getting criticism for it.
Den här sonen som var en dålig son, han representerade alla de människor som Jesus visade kärlek mot och som han sedan blev kritiserad för att han visade kärlek mot.
So the son went into his father, and this is how naughty he was. He went into his father and said, I don't really care to live with you any longer. I want half of everything that would be mine if you were dead.
Så här dålig var den här sonen. Han gick in till sin far och så sa, Jag vill inte leva med dig längre. Jag vill inte bo här. Jag skulle vilja ha hälften av allt du äger, som om du vore död.
When your children get to be their age, when they do things wrong, it's often things that will hurt you very, very deeply.
Och när barn blir äldre och de gör saker som är fel, då sårar det ofta ännu mer.
More deeply than they understand.
Mycket djupare än vad de förstår.
And you, because of your emotional pain, will want to love them small.
Och på grund av att det gör ont i föräldrahjärtat så vill man kanske älska bara lite.
Because you ain't Jesus.
För ni är inte Jesus.
So Jesus has to come and show us, right, about this and how God loves us. And this is what he does. He says, the Father, let him have half.
Och Jesus, för att visa oss hur vi bör uppträda, så berättar han om den här fadern som låter sonen få hälften av allt.
And the son went and wasted it all, and he ruined his life, and he took half of everything from the family, and he ruined that. They would never get any of that back. It was going to bother them the rest of their lives.
Och sonen reser iväg och han slösar bort sitt arv i förväg. Och för resten av familjen så är det en påverkan som aldrig kommer att försvinna. De har förlorat hälften av allt de äger.
The people that Jesus was telling the parable to had children and cousins and grandchildren that were over there with those prostitutes, and they were part of that group.
De människor som Jesus talar till här, de har släktingar, barn, kusiner, kusinbarn som hör till den här förfärliga gruppen som Jesus ville bjuda in.
And those family members had hurt them deeply, and it would never change that they were hurt.
Och de hade också familjemedlemmar som hade sårat dem djupt på ett sätt som aldrig skulle kunna suddas ut helt.
And so in his very powerful way he drew everybody into the story.
Så på ett väldigt mäktigt, kraftfullt sätt så tar Jesus in alla som lyssnar i den här berättelsen.
And he said, when the son finally came to his senses and he came home and he said, Father, I realize I've wasted everything and I've sinned against you. This is what he said the father did.
Och därför så, när då den här förlorade sonen tar sitt förnuft till fånga och återvänder till fadern och ber om förlåtelse, hur svarar fadern?
Do you want to read that in Swedish? 22-24? The father interrupted the son before he got very far in his confession.
Fadern avbryter sonen innan han hunnit särskilt långt i sin bekännelse. Och så säger han i vers 22, ni känner igen de här orden förstås. Fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä dem. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen.
If the father would have been a highly emotional parent from Texas, he would have said, when the son said, I've sinned against heaven and against you, said, just so I make sure you're sincere, list off what you actually did to hurt me.
Om fadern här i liknelsen hade varit känslosam Texasbo, så kanske han hade svarat på sonens uttalande om att han hade syndat mot himlen och honom med att säga, bara så att det kan vara säkert att du är uppriktig. Berätta, på vilket sätt har du förbrutit dig?
If he would have been a pietist, and only some of you know what I mean by that, he would have said, if you're sincere, I forgive you.
Om man hade varit pietist så hade han sagt, om du verkligen är uppriktig i din ångest, så förlåter jag dig.
And I had another example, but I forgot it. Instead, he interrupts him and he says, put a ring on his finger and let's have a party because our son was lost and he's found and he's back. And he loved him big.
Och istället så avbryter han honom. Han vill inte att han ska vara ledsen och vara fylld av skam längre. Utan han avbryter honom och säger, vi ska fira. Min förlorade son är återfunnen.
But the brother outside loved him small.
Men brorsan där utanför, han älskade bara sin återfunnen bror lite.
People call this parable, in English, the parable of the prodigal son, because prodigal means extravagant living.
På engelska kallas det liknelsen om the prodigal son. Prodigal betyder wasteful. Att man liksom slösar av det på det man har. Den slösaktiga sonen tar den förlorade.
It's really not a parable about the bad son that ran off. It's a parable about the father's extravagant love that the good son doesn't really understand.
Egentligen handlar liknelsen om den gode och kärleksfulla fadern, vars kärlek den här sonen som blir kvar egentligen inte förstår.
The byproduct, you have a Swedish word for that?
En bieffekt.
The byproduct of any religious group is that the law ends up being what most people tend to remember because of the organized morality that's in the group.
En bieffekt av alla religiösa sammanslutningar är att för många är det man minns bäst och har bäst koll på morallagen.
And the only religious group on the planet that has as its main message the grace and love and forgiveness of God are the Christians.
Och den enda grupperingen som har som sitt huvudbudskap Guds nåd och kärlek och förlåtelse, det är de kristna.
And that's who I'm talking to.
Och det är de jag talar till nu.
And of all the people on the planet, our children need to know that we love them big.
Och av alla människor på hela planeten så behöver vi verkligen våra barn veta att vi älskar dem stort.
They need to know that there's not anything that they will ever do to anyone that will make us stop loving them.
De behöver veta att det finns inget de kan göra någonsin mot någon någonstans som får oss att sluta älska dem.
And if their heart is our heart is breaking and we're hurting and they've taken so much from us, the last thing we ever want them to think is that we also hate them.
Och om de har tagit allt ifrån oss och förnekat oss och förnedrat oss, så är ändå det sista vi vill att de ska tänka att vi hatar dem.
Okay, so one of our four boys was away at Watertown, where we have a high school. He's the
Watertown,
Wisconsin, at Luther Preparatory School.
En av våra söner gick i skolan i Wisconsin. Det är väldigt, väldigt långt från Texas.
And out of the four boys, he's the most rambunctious.
Han är den, vi kan väl säga, busigaste.
And so in his sophomore year, he made enough mistakes, sins, that I said, when we enter the junior year, you get 3 strikes. Then I told his mother I did that.
Under sitt andra år på high school, det är typ som gymnasiet, fast det är 4 år, då hade han gjort tillräckligt många busiga saker så att jag sa, nu har du 3 försök kvar, 3 chanser kvar.
If you get 3, like baseball, you get 3 strikes, that means you're out of that school and back home with me.
En del av er kanske kan baseballregler, men får du om du får 3 anmärkningar till, då får du inte gå kvar, då får du flytta hem igen.
So in October I get a call from the dean and I called my son and said that's strike 1.
Så i oktober fick jag ett samtal från skolan, då ringde jag upp min son och sa det var första.
December, that's strike 2.
I december då kom den andra förseelsen.
He came home for Christmas. Before he went back after 2 weeks, I said, you have 2 strikes. Don't waste the 3rd when you're coming home.
Och när han besökte oss under jul, då sa jag, du har redan 2 förseelser, 2 prickar. Se till nu att inte få en 3rd.
I'm not going to tell you what he did. It's not important. But he saved the biggest mistake for January or February. And I was in Milwaukee, not far away, on a church trip.
Jag behöver inte berätta vad han gjorde, men han sparade den största förseelsen till månadsskiftet januari-februari. Och då var jag nära med kyrkan,
now
nära
you
hans skola.
You see God's hand, because I was already in the area. I was 1 hour away. And on my cell phone, at 11:30 at night, I get a call from the dean of students.
Ni förstår att det finns Guds ledning här, att jag är så nära geografiskt.
I said,
11:30 på kvällen så får jag ett samtal från skolan.
I said, hey, I'm only 1 hour away. I'll be there.
Och då sa jag, det är bara 1 timme bort med bil, jag kommer direkt.
And I sat in with my son and we talked and talked and talked until I got an honest confession out of him that the dean could not get.
Och jag satt och talade med min son och talade med honom och talade och talade. Och till slut så erkände han vad han hade gjort. Det hade han inte gjort för skolans personal.
And I was thinking about how embarrassing it was that I was such a leader in the church and I had to bring my son home from where all the different called workers have their kids at school. And the news would spread like wildfire, and it did. And I was thinking about all the embarrassment that this cost me.
Jag tänkte på hur pinsamt det var för mig. Det här är ju en skola dit många pastorer och kallade tjänare i Wells skickade sina barn. Nu skulle det spridas att min son hade blivit hemhämtad från skolan på grund av dåligt uppförande.
I said, "What do you think we should do?" And he said, "I should come home."
Och då sa jag, "Hur tycker du att vi ska göra?" Han sa, "Jag borde komma hem."
And I said, we will get through this. Now, at this point in the conversation, I was ready to love him big.
Och då sa jag till honom, vi kommer att ta oss igenom det här. Och jag hade kommit till en punkt själv att jag kände att jag klarar av att älska honom stort.
He was living in guilt and regret.
Han kände fortfarande skuld och ånger.
So I said to him, I was wanting to love him big. I said, "Do you remember the story of the prodigal son?"
Då sa jag till honom, "Kommer du ihåg liknelsen om den förlorade sonen?"
And I wanted him, I was about to tell it to him. I wanted him to remember how much the father loved the son and that he welcomed him back, and I wanted to give him grace. But when I said, "Do you remember the story of the prodigal son?" He was thinking, "This man, my father, has four sons and I'm the bad one." And he put his head in his hands and he cried and he said, "I don't want to be the prodigal son."
Och jag tog upp det för jag ville tala om min kärlek till honom, men han tänkte direkt, av pappas fyra söner är jag den sämsta, och så började jag gråta. Jag vill inte vara den förlorade sonen.
And the theologian in me wanted to say, "Well, you don't want to be the other son. He was really the bad guy." It wasn't the time to say that.
Och teologen inom mig ville säga, "Du vill inte vara den andra sonen, för han är egentligen ännu värre." Men det var inte läge.
I knew his heart was right. And I knew my heart was breaking, and that was late at night. We booked him a ticket the next day. I cried off and on the plane coming home and in the airports because of the emotional, trauma of the whole thing. But he always knew we loved him.
Och jag kommer ihåg vilken tuff hemresa det var. Jag grät till och från på planet hem. Men jag kommer också ihåg att det här var någonting som förde oss närmare, därför att han förstod att vi älskade honom trots det han hade gjort.
Today our family is intact, his faith is intact, and he's a CPA, an accountant in Houston, gets married next May, and he's doing fine.
Och idag så är vår familj intakt, han är en del av den, och han ska gifta sig i maj, och han jobbar som revisor.
I just want to say, loudly, he's the one that just not too long ago he told us, he said, "I haven't caused you that many problems. Of all the kids, I haven't caused you that many problems." And both of us kind of went, "Oh, you're kidding me." But that just goes to show how much he understood forgiveness, because we as parents showed him forgiveness, and that he knew that he was forgiven and that he could forget some of those things in the past.
Det var inte så länge sedan som han pratade med oss och sa, "Av alla era barn så är jag i alla fall en som inte har ställt till med så mycket problem." Och då reagerade vi båda två. Men det visar också att han gick inte omkring och bar på den här skulden.
I want to apologize that every time you pause I think you're done, and I'm sorry for interrupting you. If you want to meet our four boys after this, you can go to Facebook. We had our 25th anniversary and they all four stood up at our church and spoke. And he is the second oldest, so he's the second to last to speak. But all the boys are there, including the fifth man that we raised. And it's a 95-minute video, so move ahead to find them. They're at the end of it, but you could find it. You're watching the time, Peter?
Yes.
We'll make 2 points today, right?
14 more minutes.
Okay. When you're with in family, this is true of all people, but especially with our young people, listen with your heart. We don't first listen to find a mistake in their reasoning so we can correct them. We don't listen just to earn the right to speak. We listen to understand their heart. If we can see their heart, we can speak to their heart with truth from God's heart.
Ja, hur ska man lyssna till sina familjemedlemmar? Vi ska inte lyssna på våra familjemedlemmar för att hitta något fel i det de säger så att vi kan rätta till det. Och vi lyssnar inte bara för att vi väntar på att själva få prata, utan vi lyssnar för att försöka förstå deras hjärta. Om vi kan förstå deras hjärta så kan vi tala till deras hjärta med Guds sanning.
Reset, a parent is to reset their children's identity. This is what your identity is. When you think about yourself, you think, "Who am I? How do I fit into this world? How do I fit into this family? How do I fit into this society, if I'm a Swede, or a Finn, or whatever?" So, for a Christian, this is who I am. I am a child of God, created and loved by God, and I am sent out into the world to be His light. That's who I am.
Det är viktigt att återställa vår identitet. Identitet kan ju bestå av en mängd olika saker, men för en kristne så är vår identitet att vi är Guds barn, att vi är förlåtna för våra synder. Och det behöver vi påminna oss om ibland.
Identity is much more powerful than any rule.
Och identitet är mycket mer kraftfull än regler.
In 1 John chapter 3 it says we are children of God and that is what we are, and it's wonderful that we're called that. John is celebrating that identity is God's powerful gift to us, that we by faith and grace he's made us children of God.
I 1 Johannes 3 så talar aposteln om att vi är Guds barn. Det är de vi är, och att det är en fantastisk nåd. Han återställer vår identitet.
It's very powerful. When I stand up in front of you, even though I've been here before, I get nervous because I am this American and I am different, and I wonder if I'm accidentally going to say something to offend you.
Det här är bra att veta. När jag ställer mig och talar inför er så är jag alltid lite nervös. Jag känner att jag är amerikan, jag är främmande i någon mån, och jag är alltid orolig att säga någonting som ska såra någon.
So the way identity works is I say to myself, I am a child of God. He wanted me to come here. I'm going to speak his truth in love. I will make mistakes. It's okay, because even if they're mad at me, he will forgive me.
Och det här är ett exempel på hur identitet fungerar. Jag känner mig nervös och oroar mig. Då tänker jag, jag är också ett Guds barn. Han har sänt mig hit. Jag har ett uppdrag att utföra. Och även om det blir fel ibland, så är det okay.
But what if I didn't have those thoughts?
Men tänk om jag inte kunde säga det till mig själv.
Then I'm anxious and scared and I'm not going to do well. So, a parent's job is to give those thoughts to their children until the parent dies.
So, förälderns uppdrag är att fortsätta och återställa barnets identitet ända tills föräldern dör.
So we reset their identity. So let me give you an example. A man named Jack and his daughter Mari. That's the wedding we were at. Jack is the father, Mari is the daughter. The wedding I performed at our church last Saturday night.
Låt mig ge ett exempel med de här människorna. Det var Marys vigsel som jag höll i fredags innan jag kom hit.
Mari has struggled with anxiety.
Mari har kämpat mycket med ångest.
Jack is and his wife Debbie are wonderful parents, and so on the day of her wedding, she's having 300 people come. She is not angry and upset like some brides get, but she was very anxious and she started crying, and for 2 hours she cried off and on for 2 hours on her wedding day.
Hennes föräldrar är väldigt stabila och kärleksfulla. De skulle ha 300 gäster på bröllopet och hon var väldigt orolig och hon grät till och från.
She knew there was no big reason to cry. So then she started to criticize herself in front of her father. She said, I am crazy, because why am I crying on my wedding day?
Hon visste att det egentligen inte fanns någonting att vara orolig för. Så började hon istället kritisera sig själv inför sin pappa. Jag är helt galen. Varför håller på och gråter och ledsen? Det här är min stora dag.
Now Jack could have been frustrated and said, you know, you've always been a crybaby.
Pappan Jack kunde ha blivit frustrerad och sagt, ja, men du har ju alltid varit en sån klagomoster.
And you need to pull up your britches and be a big girl.
Nu får du ta dig samman och visa att du är vuxen.
But instead, Jack told me this story. Instead, Jack said to her, honey, you and I watch Hallmark movies a lot. Do you know what a Hallmark movie is?
Istället så sa pappan Jack där, kommer du ihåg att vi brukar titta på Hallmark-filmer? Jag vet inte om ni känner till dem, men det är ganska rosenrött och ljusblått.
Do you have rated G movies here? They're the nice fluffy chick flicks. Where in Jack, the way Jack puts it is, they always have a happy ending. She said, yes, Daddy, I've watched those with you. And he said, we've seen some about weddings. And she said, yes. And he said, when in the movies we've seen on Hallmark about weddings, how often do the brides cry on their wedding day? And she said, every time.
Han sa till henne, alla de här filmerna vi har sett, när det är bröllop med, hur många gånger brukar bruden gråta på sin bröllopsdag? Och hon sa det, men alltid.
So he said, you're just being a normal human being with a lot of emotions going on your wedding day. There's nothing wrong with you. And because she believed him, she was able to stop self-destructing.
Och han sa att det är helt normalt det du går igenom. Och eftersom hon litade på honom så kunde hon bryta det negativa mönstret.
So, he reset her identity for her. If her identity went poorly, her whole day was going to be ruined. This happened to my son Blake. I'll make it a faster story because I have it up here. He's a college football player that hasn't got to play yet. He had a coach that recruited him to come to his college. And after he recruited him, the coach decided that he wasn't good enough. And so he used sarcasm with my son, and my son told me about it.
Ett annat exempel om min son Blake som spelar amerikansk fotboll på ett college. Och den tränaren då som hade värvat honom kom sen fram till att han inte tyckte han var tillräckligt bra och använde sarkasm och nedlåtande kommentarer.
My son is a kicker, our son, a kicker and a punter. And that in a college in America, they have 20 coaches for 100 boys. And this man's job was to be the special teams coach of the kickers and the guys that hike the ball and the team that protects them while they punt the ball. And his job is to coach up these boys. And he was the only coach that survived the last firing when they fired all the other ones. And he was a very intense human being.
Amerikansk fotboll är väldigt grupperat, så man har olika uppdrag på planen och så har man en egen coach. Och så var det med Blake. De här som sparkar bollen hade en egen coach som coachade bara dem, och han var en hårding. Och han var den enda som hade blivit kvar efter att de hade sparkat alla andra tränare.
And my son wasn't doing well in his kicking, and this man and his helpers were not helping the kickers improve. They were frustrated. And so he walked by my son and said, I don't recruit trash.
Han blev frustrerad, och när han gick förbi min son så sa han, jag värvar inte skräp.
When my son told me that, I wanted to be the helicopter parent and get in my helicopter and go over to the college and land and give that man a piece of my mind about how to handle my son.
När jag fick höra det, då var min första tanke att jag ville vara en klassisk helikopterförälder och skynda mig dit och tala allvar med tränaren.
I knew that wouldn't be good in the long run, so I thought about what is the real problem that I'm struggling with, and this man is changing the way my son looks at himself.
Men jag kom på bättre tankar och så tänkte jag, vad är egentligen problemet? Jo, problemet är att den här tränaren bryter ner min sons självidentitet.
And I knew how much, as the fourth son of my father, it meant if my father would show that he was proud of me and he was on my side and would coach me up. So I texted my son this. This is the text I sent him. I said, you were never and won't ever be trash. You are a child of God and you are a fine young man. Hold your head up and enjoy the journey with these men who fumble, that's a football example, they fumble through their job of leading others. God is your coach. He never threatens that we might be trash. And you are a good kicker too. Just relax.
Så då skriver jag det här. Du har aldrig varit och du kommer aldrig att bli skräp. Du är ett Guds barn. Du är en fin ung man. Håll ditt huvud högt. Uppskatta den här resan som du tar med de här andra människorna som fumlar med sitt jobb. Att leda andra. Gud är egentligen din tränare. Och han hotar aldrig att vi ska kunna vara skräp i hans ögon. Dessutom är du bra på att sparka. Så ta det lugnt.
That's just an example of how to reset your children's identity. They need to know, parents, who they really are in Christ.
Ja, det är bara ett exempel på hur man kan återställa identiteten. Barn behöver få höra att de är Guds barn och värdefulla.
I'm sorry I didn't capitalize God. That was a typo.
Förlåt att jag har litet G på Gud här. Det var ett misstag.
We have a minute left.
We have a minute left.
Okay, this is the next point. In treating our young people, give them room to succeed and fail. This is back to the story of the prodigal son. Look what happened. There was a man who had two sons, Jesus says. The younger one said to his father, give me half the estate. So he divided the property. Not long after that, the younger son got it all together and left. What does that mean the father did when the son said, I want half of it? He let him have it and let him go.
Vi ska ge barnen utrymme att lyckas och misslyckas. Det gjorde också den kärleksfulla fadern när sonen ville ha hälften av allt. Och fick han det.
The point of the parable is not if your kid comes in and asks for half of everything, you should let him have it.
Poängen med liknelsen är inte att om era barn kommer in och säger jag vill ha hälften av allt du äger, så ska ni ge dem det.
The point of the parable is this is how God treats you and every other human being.
Utan poängen är att det är så här Gud behandlar dig och alla andra människor.
God lets all of us be born a sinner and he lets us run with being a human being. And we rarely ever hear the voice interrupting us saying, I'm pulling you back, right? Until we're eating pig slop.
Så här är det för oss också. Vi föds som syndare. Och Gud tillåter synden även om man inte önskar den. Och sällan blir vi avbrutna av en röst från himlen som säger åt oss att vända om.
And having failed and remembering that he's a loving father, we start crawling back to God.
Men när vi äter av grisarnas mat och inser jag är egentligen ett Guds barn, då kan vi också återvända.
And so we have to let our children as they're getting bigger and bigger have more and more control to make some big mistakes.
Och därför måste vi låta våra barn när de växer upp och blir äldre och äldre få frihet att göra sina egna misstag.
And this is a huge challenge because you want to protect them from hurting themselves or somebody else.
Det är jättesvårt för man vill ju skydda dem från att skada sig själva eller andra.
And if you ask them over there, if you say one sentence at times in this time in their life about what they should do, they will feel like you're giving them a very long sermon.
Och om du frågar dem så tror jag att de skulle säga att det räcker med att ni kommer med ett litet råd om vad ni vill att de ska göra så känns det som en väldigt lång predikan.
This is a true conversation that happened often raising our boys in our home. I would say three words. I think that, and they would say, stop lecturing me.
Något som ofta hände hemma hos oss med våra söner, det var att jag hann säga tre ord. Jag tycker att, och så sa de direkt, stopp, vi vill inte ha någon föreläsning.
Don't translate that. My father used to say to me, the hardest part about parenting is as they get older is to let them go.
So. Min pappa brukar alltid säga att det svåraste med att vara förälder är att släppa taget när barnen blir äldre.
So let me ask the question, and anybody can comment, or we can take a break and you can comment to each other, but or you can tell me later, but what's so powerful about giving your children room to succeed or fail? Instead of dictating everything for them.
Så jag kastar ut en fråga här innan rösten. Ni kan fundera på den eller om ni vill säga någonting nu. Vad är det som är så kraftfullt med att ge sina barn utrymme att lyckas eller misslyckas på egen hand?
Anybody? Now I'm asking you to talk. What's so powerful about it? There's lots of. We're not looking for a right or wrong answer. Just a thought.
Finns många exempel. Finns inte rätt och fel. And now the ones who usually answer are not supposed to answer right, so we might be here for a while.
I think you show respect to the children and let them have freedom. Because it's so important because, you know, that you know what they need.
Showing respect for them as an adult, young adult, right?
Good. As a human being. Visa respekt att man tror också på att barnet har en möjlighet att fatta kloka beslut. And then Lars said, it gives them room to grow. Lasse sa också att det ger dem utrymme att växa.
Did anybody have a different thought? Yep.
It's good if we're still around.
Yeah. We won't always be there to guide them. They need to be able to make their own decisions because we won't be there. But right now we're there to help pick up the pieces.
Alltså så att det är bättre att släppa taget när vi fortfarande finns kvar. För det kommer inte att göra för alltid. Så att vi kan hjälpa dem när det går fel.
So you buy some real cheap glasses and you give your toddler a glass and they break it and you say, okay, uh-oh, and you clean it up. Maybe that's an example. With as we get older, I tell people when you give your kids a car or that you help them buy a car, It's not if they're going to have an accident, it's when.
När barnen är riktigt små, då kanske man köper väldigt billiga glas och låter dem pröva att dricka ur riktiga glas. Och går de sönder så är det ingen större fara. Barnens första bil bör vara billig. För det är inte en fråga om utan när de är med sin första trafikolycka.
So plan ahead how you're going to love them big when that happens and help them through it. Okay,
tänk igenom i förväg, hur ska jag visa stor kärlek när de misslyckas?
Okay, I'm ready for your break.
It's fine.